Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Idag hälsar vi Bo R. Holmberg välkommen att semesterprata för oss. Välkommen Bo!
Det var en solig dag och vi skulle göra en liten utflykt, pappa och jag och min bror. Pappa satt oss bak på sin motorcykel. Min bror satt längst fram och höll tag om pappa. Jag satt bakom min bror. Vi bar kortbyxor och keps. Vi började på Loön där vi bodde och åkte mot Kramfors och över Sandebron. Bara det var ju något alldeles extra. På andra sidan i Klockestrand stannade vi i en gård och drack kaffe. Fast Dan och jag fick nog saft. Sen fortsatte vi via Lungvik och Botio till Sollefteå och tillbaka. Jag var 6 och min bror 8 år. Motorcykeln var en Husqvarna, en lättviktare. Min pappa heter Sven, min bror Dan. Och jag som berättar heter Bo med tillnamnet Roland och alla tre bär vi efternamnet Holmberg. Och det var 1951. Idag hade en sån resa med barnen sittande utan skydd led till indraget körkort, böter och kanske fängelse. Men nu var det 1951 och alla hade fått en veckas semester till, så nu gällde 3 veckor som lagstadgad semester. I parentes kan nämnas att det blev 4 veckor 1963 och 5 veckors lagstadgad semester 1978. Så det är ett bra tag sedan någon lagstadgad förändring av semestertiden skett. Men nu var det alltså 1951 och pappa var hemma 3 veckor från skofabriken i Nyland där han arbetade som pinnare, vilket innebar att han fäste ovanlädret på innerstulorna med hjälp av pintång och sulcement och alltid jobbade på ackord. Nu var det alltså semester, inte för att vi märkte så mycket av det, varken då eller senare. Det var den där motorcykelutflykten för mesta tiden av semestern, om den så var 2, 3 eller så småningom 4 veckor, då körde pappa släprefsan hos sin bror i Lo. Det var inte bara han som var där, min bror och jag var också där och mamma. Jo, en fisketur längs Ångermanälven blev det nog också under pappas semester. Vi började vid jorddragningsgropen, dit de som förr anlänt med båten till Torsdagsbryggan kom för att låta sina barn jorddras. Men vi höll oss i Styrnäs på gränsen till Ytterlännäs. Mycket skräpfisk blev det som vi gav till katten. Vi hade alltid katt, men när den kattunge som den gamla katten fött blivit stor kom någon till oss och sköt eller knackade gamkatten i huvudet. Och efter semestern, ja då var det skofabriken Vedins i Nyland som gällde för pappa igen och pinningen. Som jag sa var det alltid ackord som gällde. Var 14:e dag satt han på kvällen vid köksbordet. Framför sig hade han papper. Sen plockade han fram grönfärgade remser. På dem stod skrivet arbetsuppgifterna han utfört och hur mycket betalt han skulle få för att ha fullgjort just den uppgift som remsan visade. Det hände inte sällan att han lät bli och klistra in en remsa. Istället rev han den i små bitar. När jag förvånat frågade honom varför, sa han. För att de inte ska sänka ackordet. Det var allt saxofonisten Earl Bostick med Flamingo. Och den spelades in just år 1951. För att de inte ska sänka ackordet, sa pappa när han rev sönder remser som egentligen skulle ha gett honom betalt. Orsaken till att han gjorde det var för att hjälpa dem som inte var lika kvicka som han i pinningen. Solidaritet, kan man säga. Det hus där min pappa fötts hade en gång varit förvaltarbostad när Lo hade sågverk. Det finns en gammal bild där familjen är samlad. Farmor och farfar och de sex barnen och en häst. De står alla framför bagarstugan. Hästen dominerar bilden. Pappa är kanske 16 år. Gården hette Loetsberg. Där bodde fortfarande min farbror och faster på ett litet jordbruk när jag var barn. En del av pappas syskon som hamnat i andra delar av Sverige kom hem någon gång. Alla i min närhet var bönder, torpare och arbetare av något slag. Ingen hade vad man kan kalla ett konstnärligt yrke i varje fall, förutom min yngste farbror då. Det var Sten. Han var född 1929. Han kom till Lo till sina ogifta syskon minst en gång varje år. Han hade gått konstfack. Han hade manchesterkostym och skägg. När vi blev något äldre satt jag och min bror med honom på kvällarna på övervåningen hos min farbror och faster med gapande munnar och lyssnade på hans märkliga berättelser om livet i Stockholm. Han var bullrig och en skarp kontrast till sina syskon och betraktades med misstro av dem. Men när han var ung och fortfarande bodde i Lo, då hade han vid ett tillfälle tjänat så pass mycket pengar att han cyklade till Nyland för att köpa en hatt på Engbloms. Affären låg på huvudgatan som i min barndom var en livlig plats. Det var en Stetson-hatt han köpte. Den kostade 48 kronor, vilket var ganska mycket på den tiden. På hemväg över Hammarsbron blåste hatten av honom och seglade iväg ut i Ångermanälven. Det sägs att Sten då steg av cykeln, grävde i sina fickor och fick fram 2 kronor som han slängde i älven med orden 50 kronor jämt.
Streets, the burning passion and the cold wet feet, 3 miles home every night, dodging from the shadows underneath those amber lights. No car for kissing and nowhere to go, set inside each other and I love you so. I held your face as you shivered in the rain.
Det var Chris Rea med Windy Town. Min mamma var uppväxt på Giskosjön, där numera Höga Kusten Airport finns. Smaka på det namnet ni. Varför duger inte Kramfors flygplats? Men i min barndom bodde folk på ön. Bland annat mina morföräldrar på ett litet torpställe. Det var mitt emot en plats där vi bodde, alltså Loön, som en gång varit en ö, men inte längre var det. Inte långt från Giskosjön hade mamma och mormor ett bärställe i Hammar. Ibland var jag med på bärutflykten. Jag tror inte att mamma och mormor bestämt att de skulle plocka, men de fann alltid varandra i skogen. När mamma kom hem hade hon massor av blåbär. Det var så mycket bär att det räckte till den sylt hon skulle göra, även om vi fick äta så mycket vi ville. Orden skräbär för rensa bär lever kvar i mig. Det var det mamma gjorde ofta, skräddbär. Hon höll alltid på att laga någonting. Hon gjorde långkok, hon syltade, hon konserverade, hon gjorde saft åt oss. Hon hade en trädgård och i augusti tillredde hon en sagolikt god grönsakssoppa med små potatis, ärtor och morötter. De godaste morötterna var de som man själv fick dra upp ur landet och smeka bort smutsen på gräset och äta. När vi blev äldre började hon arbeta på Konsum, först i Lo, innan den affären låg ner, sen i Nyland. På lördagarna var hon i serveringen på Danner och Travbana innan hon for till Konsum på lördagarna, städade hon hela huset. Ett annat ord som hon ofta använde var skryp, och då i betydelsen som finns i uttrycket en skrypsläkt, det vill säga en släkt där man dog ung. Och det gjorde den släkt hon kom från. Det skrypa stavades kräfta. Och det blev ju också så att min mamma dog ganska tidigt. Hon var 54. Hon arbetade på Konsum i Nyland och på lördags eftermiddagen var hon då i serveringen på Dannero travbana. Och det var där hon föll ihop. Och ganska snart konstaterades att hon hade drabbats av ett aneurysm i hjärnan och fördes till Umeå regionsjukhus. Det var sommar och jag som var lärare var ledig. Så var min bror. Och vi och vår far turades om och sova över i Umeå i väntan på att en operation var möjlig. Operationen lyckades, men konvalescensen tog tid och hennes dagar präglades av oro och förvirring. Vi såg framsteg och ömhet mellan våra föräldrar, men året efter operationen klagade hon också över smärtor i ett ben och inte långt därefter konstaterades att hon hade utbredd cancer och avled sommaren 1978. Det var först obduktionen som visade att huvudtumören satt i hennes ena njure. Thank you. Adam Hirst spelade Elegy för min mamma. Hon dog alltså vid 55 års ålder för 40 år sedan, just i år. Att jag fortsatte i skolan, att jag tog studenten, att jag tog en akademisk examen har jag min mamma att tacka för. Det var hon som drev på. Det var hon som såg till att det fanns pengar så att jag och min bror kunde fortsätta i skolan efter folkskolans första 6 år. De flesta som gick där fortsatte i 7:an och gick sen ut i arbetslivet. Man kunde det på den tiden. Men jag tog realen 1962 i Bålsta, studenten 1965 i Kramfors och en filmagexamen i Uppsala 1969. Och att det blev så har jag som sagt min mor att tacka för. Hade inte hon uppmuntrat och drivit på hade jag nog blivit kvar i något av de arbeten som jag hade på somrarna. Här kommer en liten resumé av min begränsade arbetslivserfarenhet. De första är kopplade till Vedins och skofabriken i Nyland. Det första arbetet jag hade var att måla om skofabriken invändigt. Men en sommar satt jag i ett uthus vid linsaffär på huvudgatan i Nyland och sprättade militärrockar. Tog bort knappar och slag så att bara själva tyget var kvar. Det skulle användas i laddtillverkningen. Ladderiet låg nere vid älven. En pojke från Vicksbäcken färgade sen tyget svart i ett stort kar. Min pappa kom förbi någon gång för att se hur det gick för mig och frågade pojken som färgade tyget om det var svårt att få bort färgen. Han svarade att han inte visste, för han hade inte försökt än. Det var en torsdag. Och sen var jag då på sorteringen, alltså världens största sorteringsverk i Sandslån i 3 somrar. Jag stod oftast på en kam och sorterade 3 märken. Det här arbetet måtte i varje fall ha satt djupa spår hos mig, för det finns inget ämne som jag behandlat oftare i mitt författarskap. Inte bara sorteringen har inspirerat, utan närheten till Ångermanälven. Älven här var inte vatten, den var timmer, skriver Eivind Jonsson i Nyvården 1914. Och det stämmer in på Ångermanälven också, fylld av timmer på väg till Sandslån. Ett av de lite mer udda arbeten jag hade som ung pojke var som tjurskötare några somrar. Oftast skötte jag vattning och utfodring av tjurarna som stod ute. Jag körde en häst som hette Visit. Men en dag i veckan när en av de ordinarie tjurskötarna var ledig skulle jag hämta de tjurar som skulle tjänstgöra. Jo, man sa så. Och ta dem in i betäckningshallen. Jo, man sa så. Där väntade veterinären med sin gummivagina. En ko stod som lockbete. Men det gick lika bra med en ung tjur. Han som ofta stod där och skulle locka den hämtade tjuren att tjänstgöra var en jersey som hette Skalltorpsgorm. En av tjurskötarna hade en gång skadats allvarligt när en tjur gått till anfall, och mitt minne säger mig att jag var ganska nervös när jag skulle lossa tjuren och få den att ta sig till hallen. Efter avslutat värv gick det bättre. Tjuren var då lugn, ja, nästintill sävlig. Och åren innan jag tog min universitetsexamen jobbade jag på posten i Uppsala. Det var ett fantastiskt jobb. Man hade ackord. Jag hade mitt distrikt att dela ut posten på. När jag gjort det var jag ledig. Jo, det tillkom en kväll i veckan när jag skulle vara med i grovsorteringen. Men i övrigt så gällde distriktet. Jag började 5:30 och sortera. Vi fick inte cykla iväg för 8, men sen bar det av. Normalt var jag klar 9:15, 9:30. Sen var arbetsdagen över. Jag tror, eller jag vet, att det inte fungerar så nu. Det är många yrken som haft vissa förmåner men som tagits bort. Jag kommer snart till ett annat yrke där så skett. Det var Cranberries som spelade Dreams. Och jag som valt den heter Boar Holmberg. Nej, jag blev inte brevbärare. Och jag blev inte tjurskötare. Jag blev lärare i svenska och engelska. Och jobbade i 25 år på grundskolans högstadium. De första åren i Dorotea, där jag för övrigt träffade min fru. Och resten av tiden i Bredbyn. De sista 15 åren i mitt yrkesverksamma liv utförde jag min gärning på Hampnäs folkhögskola. Det var efter kommunaliseringen som jag lämnade grundskolan. Under den tid som skolan stod under beskydd av SÖ, då fanns det regler att följa. En av dem gällde klassstorlekar. Om en årskull hade 29 elever blev det en klass. Ja, vi kan kalla den A. Var det däremot 31 elever i en årskurs, då blev det två klasser. Vi kan kalla dem A och B. Under min tid i Bredbyn, alltså före kommunaliseringen, var det ofta 61-62 elever i varje årskurs. Och vad innebar då detta? Jo, att det blev tre klasser. Vi kan kalla dem A, B och C. Det innebar också att våra klasser hade cirka 20 elever. För ett tag sedan gjorde jag ett författarbesök i en skola, årskurs 4. Tre klasser var det, med 34-35 elever i varje klass. På skolöverstyrelsens tid hade det blivit fyra klasser av årskursen. Att jag valde läraryrket hade många orsaker. Ja, det fanns inte så mycket att välja mellan när man som jag bara läst humanistiska ämnen på universitetet. Men jag hade också en känsla av att jag passade för jobbet. Jag hade också goda minnen av en del av mina lärare. Och jag tyckte om att få arbeta fritt under ansvar. Undervisningsskyldigheten var inte lika för alla då. Jag som adjunkt ämneslärare hade 24-40 minuters lektioner. Hade jag inga lektioner efter sig klockan 1 en dag kunde jag gå hem, vila upp mig, förbereda mig, rätta uppsatser eller göra vad fasen jag ville. Det där med att rätta uppsatser förresten. Jag har alltid haft en känsla av att en svensklärare borde ha mindre undervisningstid. Men före kommunaliseringen var det ju ändå så att lärare av det slaget hade lite mindre undervisningsskyldighet än, säg, den lärare som knappt hade några förberedelser alls. Nå, mycket av det som jag gillat med mitt yrkesval, framförallt att det väsentliga i jobbet var undervisning, försvann i och med kommunaliseringen. Och vore jag ung idag, ja, då skulle jag nog inte välja läraryrket. De fördelar som yrket hade har liksom försvunnit.
Teacher.
Det var Pink Floyd ur The Wall, Another Brick in the Wall, som ger en ganska negativ bild av skola och utbildning och lärare. Det intresse som ledde mig till mitt yrke och så småningom till mitt författarskap var läsningen. Jag var en bokslukare från ganska tidig ålder. Jag läste allt, utan någon större urskillnad. Lång serie böcker i massor. Enid Blyton, Sivar Alrud. Att jag som barn läste böcker som pedagoger och andra tyckte var skräp förde det goda med sig att jag som lärare och pedagog fick en liberal syn på vad barn skulle läsa. Ja, till slut fann jag de svenska arbetarförfattarna Ivar Lo och Jan Fridegård och Mobers serier om Knut Thoring och Walter Sträng. Och när jag började på universitetet var det litteraturhistoria med poetik, som det hette då, som jag längtade efter att läsa. Men jag började med nordiska språk, men var då tvungen att samtidigt läsa in gymnasielatinet. Jag hade gått språklig gren på gymnasiet, men där lästes inte latin. På den tiden, det är ett bra tag sedan, krävdes latinkunskaper för att läsa språk vid universitetet. Men efter nordiska språk, då blev det litteraturhistoria. En stor del av arbetstiden skulle man ägna åt att själv läsa in stora delar av kursplanen. Så studierna bedrevs i studentrummet i en skön fåtölj. Det var en behaglig tid. Problemet var att det mesta man läste skulle redovisas i en enda muntlig sluttentamen, vilket gjorde att många dröjde med detta, ibland lite för länge. Det var också läsningen som så småningom ledde mig till skrivandet. I början rörde det sig mest om artiklar och recensioner och böcker, men så läste jag en kriminalroman som jag fann ganska usel och satte igång med att själv skriva en. Den blev tyvärr refuserad, även om jag fick några goda vitsord om den från en del förlag. Det avskräckte mig inte, utan jag fortsatte skriva, nu i mindre format. I slutet av 70-talet och början av 80-talet skrev jag en drös noveller och en stor del blev också publicerad. I början av mitt skrivande var jag mer en lärare som då och då skrev en bok. Men så småningom blev det annorlunda. En författare som också undervisade. Det här blev särskilt tydligt när vi gick in i det nya millenniet och jag fick ett långtidsstipendium och kunde börja arbeta deltid som lärare. Under en period gav jag ut 3 böcker per år, både barnböcker och vuxenböcker. Och nu har det blivit, om jag räknat rätt, 57. Men jag må tillstå att denna produktivitet dämpats en aning sedan jag blev pensionär. Jag blev ju kvar i skolan ända tills jag fyllde 65. Jag ska ge en liten inblick en dag i en pensionärs liv. Jag stiger upp mellan 7 och 8, äter frukost tillsammans med min fru. Jo, jag har en son och samma sedan mer än 40 år. Vi läser tidningar. Vi ser nyheter på tv. När vi tröttnat på SVT så kan vi gå över till 4. Ibland kan sittningen bli ganska lång. Men en promenad ska det ju bli. Jag har mina sträckor. En går från Trassvägen via ICA Quantum och förbi Arak Elektriska och tillbaka och upp för San Francisco backarna och tar cirka 35 minuter. En annan går mot Gullänget över skogen tillbaka till terrassen och tar cirka 45 minuter. Jag har andra också, både kortare och längre. Sen följer några timmars arbete kanske. Lunch, arbete, vila och middag. På kvällen samlas vi, min fru och jag, och ser nyheter och någon serie som vi följer, inte minst på Netflix. Men när jag nu skriver arbete så är det inte riktigt arbete jag avser, utan läsande, skrivande, förberedande för föredrag och berättarstunder och funderande. Det här inrutade livet bryts ibland av att vi ska ta hand om barnbarnen. Men det är trevliga avbrott. Och viktiga, kanske inte bara för oss. Och lunchträffar med goda vänner och kulturella aktiviteter. Halva året bor vi i Norrfällsviken och då ersätter golfpromenaderna. Det problematiska med att inte ha ett arbete att gå till är att man inte har så mycket att se fram emot. Det är ju slitet som gör avkopplingen så fin. Varför längta till fredagskvällen när torsdagskvällen kan bli lika bra? Arbetar man kan man också belöna sig. Men det kan man inte när man inte arbetar. Varför belöna sig när man inte gjort någonting, när man inte arbetat? Det var Julia Kent som spelade och det började dra ihop sig till avslut. Jag heter Bo R. Holmberg. R står för Roland. Jag har arbetat som lärare men har också en identitet som författare och jag har inte tänkt att helt sluta skriva. Jag ska avsluta med en annan ångermanländsk författare, Birger Norman, från en skiva som heter Vid trärikets stränder. Det är ju där jag är uppväxt också. Ett stenkast från Ångermanälven. Det här är dessutom en skiva som spelats in i Skorped i Jerry Gylls studio. Två dikter av Birger Norman finns med i den här sången med Svanekören i Lingonskogen och Hjorten. Men vi tar bara den första i Lingonskogen. Och med detta så får jag tacka för mig för att ni har lyssnat. Tack!
Ni har lyssnat på Radio Övik där Radio Nolaskogs producerar semesterpratarna som i år sänds för sjunde året i rad.